tänkte tala över någonting som heter Guds tillit. Guds tillit. Vi ska flytta oss till Babel. 600 år före Jesus föddes. Det fanns en kung som hette Nebukadnessar då. Efter tre senare Belsassar och Koras. Men Nebukadnessar var kung och hade storhetsvansinne. Han var å ena sidan väldigt ödmjuk. Å andra sidan var han väldigt viktigt att han var i centrum. I den miljön ska vi placera in oss nu lite grann. Han har gjort ett fälttåg till Jerusalem. Han belägrade det. Han tog fångar. Och han hade en selektering. Det skulle vara de av förnäm släkt. Helst kungligt påbrå. Eller på annat sätt vara i hög ställning. Unga grabbar skulle vara. Mycket unga. Som Daniel, Sadrak, Mesa och Abednego. De var inga lastgamla män inte, utan det var unga män. Formbara män. Å ena sidan ville han utplåna det här landet. Och å andra sidan gjorde han sig beroende av dem. Det är en mycket märklig situation. Daniels boken är överhuvudtaget en spännande bok. Alltså jag slutar inte fascineras av den boken. Berättelsen i tredje kapitlet som vi kommer landa i idag. Berättelsen i sjätte kapitlet om Daniel och lejongropen och allt det här, va? Kompromisslösa. Guds tillit. Vi kan möta Daniels nöd när han själv har läst skrifterna i Jeremia om att 70 år ska Jerusalem bli öde. Och så ska man återvända. Och jag är så fascinerad för att han gör helt tvärtom än vad vi gör. Vi får en profetisk hälsning och tänker, ja vad spännande, vi ska se hur Gud löser det. Och vi äter och dricker och som ingenting hade hänt. Och så händer ingenting och så säger jag, ja det var väl det vi trodde. Fundera lite grann. Han gick in i fasta bön i 21 dagar. Han kämpade med Gud. Ända till Gabriel kommer honom och hälsar från första dagen av dina böner. Alltså vi skulle kunna göra så många nedslag i det här kapitlet eller boken. Då ska vi se. Trots situationen så förblir de trogna sin Gud. Trots situationen och hoten blir de trogna sin Gud. Frågan är, har vi samma Guds tillit? Så vi ska landa här lite grann om en kompromisslös tro. En kärlek till honom trots hoten, trots riskerna. Vi har något att ta tag i. Vi ska gå till tredje kapitlet idag. Och vi ska landa i vers 13. När vi kan nästan ha gjort ett första försök. Att få människor att tillbe den här jättestatyn som var uppsatt. 60 alnar hög och 6 alnar bred. Någonstans bort mot 35-36 meter hög. Det är så rejält. Och 4 meter ungefär, 3,5-4 meter bred. En rätt så bra koloss, eller hur? Som också skulle representera Babels gudar. Och ska vi säga Babels kung. Det var det handlade om. Då står jag så här i vers 13. Då befallde Nebukadnessar i vrede och raseri att man skulle föra fram Sadrak, Mesa och Abednego. När man hade fört fram dem inför kungen sa Nebukadnessar till dem. Är det sant att ni Sadrak, Mesa och Abednego inte dyrkar mina gudar och inte tillber den gyllene statyn som jag ställt upp? Om ni nu faller ner och tillber statyn som jag gjort, är ni när ni hör ljudet av horn, pipor, cittra, lyra, harpa och säckpipa och alla slags instrument, så är det allt väl. Men om ni inte tillber, ska ni samma stund kastas i den brinnande ugnen. Och vilken Gud kan då rädda er ur mina händer? Då svarade Sadrak, Mesar, Abednego och Nebukadnessar: vi behöver inte svara på detta. Om det blir så, är vår Gud mäktig, som vi dyrkar, mäktig att rädda oss ur denna brinnande ugnen, ur din hand och konung. Men om inte, så ska du veta, och konung, att vi ändå inte dyrkar dina gudar. Och att vi inte tillber guldstatyn som du har ställt upp. Men om inte Gud räddar, så ska vi ändå inte tillbe. De sätter allt på ett kort. Jag skulle bara börja med att säga, var noga med vad du tillber. Var noga med vad som fascinerar dig. Josua säger i senare delen av sitt liv, det 24 kapitlet 15 vers, säger Josua: men om ni inte vill tjäna Herren, så välj idag vem ni vill tjäna. Antingen de gudar som ni era fäder tjänar på andra sidan floden, eller de gudar som dyrkas av amorerna i vilkas land ni bor. Men jag och mitt hus, vi vill tjäna Herren. Okej, låt oss tänka oss att vi just nu, vi är inte i paradiset. Vi är inte i Guds rike fysiskt sett. I våra hjärtan är vi det naturligtvis. Men visst är vi i ett främmande land. Där vi ser nyhetssändningar, när vi hör radiorapporterna, när vi möter saker som händer i vårt land och i vår värld. Så kan vi bara konstatera, nej, vi är inte i Guds fullkomliga rike än. Det är vi inte. Vi är främmande land. Frågan är, har vi samma andliga status som Daniel, Sadrak, Mesar, Abednego? Att vi levde i en gudstillitan i det här sammanhanget. Vi faller inte undan för vad alla andra gör. För oss är det inte lag att säga, ja men vi gör som alla andra. Vi är som alla andra, vi liksom anpassar oss, vi tar seden dit vi kommer. Nej, det ska vi inte göra. Vi ska inte ta seden till det samhälle där vi lever. Utan vi ska ta och hålla oss till vår Gud. Det är viktigt för oss, eller hur? Precis som det var för Daniel. Lever i en helt annan världsbild. I ett helt annat sammanhang, en helt annan gudstillbedjan. Framförallt tillbedjan till kungen, eller för kungen. Men vi tjänar inte det gudar som finns. Vi tjänar Herren. Och det måste få vara det genomgående i våra liv. Att vi vet, ja, jag hör Herren till. Jag är hans egendom, inte någon människas. Jag vill bara med mitt liv förhärliga honom. Men frågan är, vågar vi leva i det beskyddet? Och jag menar, här i Sverige är vi inte så stort problem. Men vi har våra trossyskon runt om i världen som lever i ett helt annat system. Ta Mellanöstern. Ta länder som Afghanistan nu som är på tapeten. Ta Irak, Iran och så vidare. Syrien. Jordanien, Saudiarabien. Jag skulle kunna fortsätta räkna länder där våra kristna syskon sitter väldigt trångt. Och därför är det viktigt, det kan bli så här också. Eller är det så att vi har fallit mera för materialismen? Vi böjer knä för materialismen. Frågan är, Den är väl värd att ta med oss. Och jag bara känner så här, när får vi samma pondus i vår tro och vår tillit till Gud som Sadrak, Mesak, Abednego eller Daniel hade i det sjätte kapitlet? Att våga leva i en tro på honom. Då måste vi känna honom. De här kände Gud. Vi kände Gud. Och vi ser redan i första kapitlet i Daniels boken att de kompromissar inte. Om vi går till första kapitlets åttonde vers. Men Daniel bestämde sig i sitt hjärta för att inte orena sig med kungens mat eller vinet som han drack. Och han bad förste hovmarskalken att han inte skulle behöva orena sig. Gud lät Daniel finna nåd och barmhärtighet hos förste hovmarskalken. Men han sa till dem, jag är rädd att min herre kungen, som har bestämt vad ni ska äta och dricka, ska finna att ni är magrare än era jämnåriga bland de unga männen. Då drar jag en skuld över mig inför kungen. Och så förhandlar Daniel, men låt oss testa i 10 dagar. Och finn sen efter hur det blev. Vad hände? De som hade vägrat att kompromissa, de hade bestämt sig i sina hjärtan att inte göra som de var tillsagda. De var vackrare än de som hade ätit kungens mat. De var väl bättre hull, står det. Amen. Ja, det är ingenting jag strävar efter precis, men det är ju bra om man inte ser allt för tärd ut heller. Alltså, det är viktigt att se att vi vågar ta, redan när de kom dit så tog de ett beslut i sitt hjärta att inte låta det samhälle, den värld som de kom in i, påverka deras hjärtan. Det här är viktigt. Idag är det saker som är mycket mer kompromissartade som vi måste ta tag i. Hur mycket återspeglar vi samhället och hur mycket återspeglar vi Herren? Det här är viktigt. Vem ser människor i dig? Ser de Guds rike i dig? Eller ser de den här världens rike? I dina prylar, ditt tänkande, vad är det som påminner människor? Jag har gång på gång, jag har ju varit med och varit pastor i nu över 50 år. 51 år blir jag som församlingsföreståndare i år nu. Jag har varit med i ett antal församlingar. Och jag ska säga, det härligaste man kan uppleva när människor kommer utifrån och säger att den eller den i din församling var till stor glädje och välsignelse. Pekade på ett annat sätt att leva. Eller som vi upplevde när vi bodde i Norrland. En granne till kyrkan kommer och berättar om en ny arbetskamrat som också var en medlem. Som var så hjälpsam och osjälvisk. Så hon säger, jag måste komma till den kyrkan där hon går. För övrigt hade de ingen relation till Gud. Men det hade påverkat den här osjälviskheten, att inte vara egocentrerad. Att vara hjälpsam, generös, både med sin tid och sina kunskaper. Alltså någonstans måste det finnas ett beslut i våra hjärtan. Det måste finnas ett beslut. Jag sätter Gud först. Jag sätter Gud först. Jag har en tillit till honom. Och om vi följer Daniels bokens tredje kapitel, så ska vi se att det finns så många ställen där de hotas. Ni ska kastas till och med en 7 gånger så varm ung som någonsin förut har blivit. Ändå står de fast. Okej, vår Gud kommer hjälpa oss. Och gör inte det, ja, då får vi möta honom desto tidigare då. Är det någonting som vi känner? Ja. Yes, så vill jag ha det. Ja, fråga dem. Vi lever ändå i ett land och ett samhälle och en värld som är i den ondes våld, säger Johannes i första Johannesbrevets femte kapitel. Vi lever i ett samhälle som är i den ondes våld. Tror du det? Jag är lite orolig för att vi inte tror det. Alltså det är härligt att det står där, för det står också att vi hör till honom, står det i första delen av versen, va? 19 versen. Men hela världen är den ondes våld. Jag tror det är viktigt att komma ihåg att många av de värderingar som finns i det här samhället är inte Guds värderingar. Konkurrens, hat, etc, etc. Eller det som sker på gatorna nu. Skjutningar i Kristianstad, i Stockholm, Luleå, Halmstad. Jag har tappat Linköping, där dog jag till och med. Fruktansvärt. Den här världen är i en ondes våld. Och jag håller med Sebastian Stakset som säger att nej, det är inte mer poliser och fler fängelseplatser. Det är Jesus det här samhället behöver. Och det kräver faktiskt, om vi tror att den här världen är en ondes våld, skulle vara packat här en bönekväll. Vi skulle inte missa det. Vi skulle till och med ta ledigt och kompledigt för att vara där. Därför att den här världen behöver bedjande människor. Den här världen behöver bedjande kristna som tror på honom. Hat, våld, död, egoism. Det är ju det som präglar det här samhället. Jag skulle vilja säga till mig, det är djävuls egoism som präglar det här samhället. Och påverkar oss. Att vi ska tjäna för våran del, vi ska sätta undan för våran del. Medan det finns ett värld som blöder. I den världen är du och jag satta. Och vi kan säga amen. Vi finns här. Vi sitter inte på en öde ö någonstans och med massa kristna har det trevligt tillsammans och kittlar varandra under hakan och säger halleluja. Vi finns i en mörk värld. Vi är där. Jesus kom inte bara för att ha ett litet party med några stycken likasinnade runt Genesarets sjö. Vad säger han innan han lämnar oss? Gå ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns, Sonens och den helige Ande. Lär dem att hålla allt som jag har befallt er. Och se, jag med er alla dagar. Matteus 28, 19, 20. Vi är satta att vara likt Sadrak, Mesa, Abednego. Ha en gudstillit. Vi kanske får utstå lidande. Det här är väldigt svårt att säga utifrån västerländsk perspektiv. När vi vet att människor lider i vår värld. Vi vet trosyskonen på Kuba. Vi vet trosyskonen i Saudiarabien. Vi vet trosyskonen i Irak, Iran. Så det är lite förmätet kanske att tala utifrån svensk perspektiv. Men jag tror det är viktigt. Det finns andra frestelser för oss. Det finns andra faror för oss som vi gärna faller undan för. Vi tappar fokuset och tilliten till honom. Han är det. Han är det. Det är inte den här världens mäktiga som kommer lösa problemen. Jag menar, inte ens Greta Thunberg kommer att lösa den här världens problem. Och inte alla vetenskap. Det är Jesus. Det är Jesus. Min fru upptäckte häromdagen att den här jorden ska brinna upp. Och det är ju sant. Första skapelsen hamnade under vatten. Och nästa ska brinna upp. Södra Europa. Västra Kalifornien. Västra delen av USA. Jag säger inte att det här är förutsägelse på något sätt. Men det anar om vad som kommer ske i slutskedet av den här jorden. Ondskan ska bort totalt. Allt som den har ställt till med. Men vi väntar efter nya himlar och ny jord. Där rättfärdighet bor. Det längtar vi efter. Och därför vågar vi ha tillit till honom som kommer att ordna det här åt oss, va? Men vi lever just nu i en värld som är under en ondes kontroll. Och församlingen måste falla ner och tillbe honom. Det står ju i Matteus 24. Står det i vers 12. Jag läser vers 11 och 12. Många falska profeter ska träda fram och bedra många. Och eftersom laglösheten ökar kommer kärleken att kallna hos de flesta. Alltså när jag läser det här som nyfrälst för nu 60 år sedan nu, cirka sådär. Hinner inte räkna just nu. Då tänkte jag, ja, det är så flesta. Men att det kommer kallna hos en hel del, det kunde man redan se då, va? På 60-talets början. Men det vi ser idag, det man fullständigt har tappat människovärdet. Där det bara handlar om att skjuta ner. Ju förr jag skjuter ner något så blir inte jag nedskjuten själv. Kom ihåg, det finns en domstol som vi ska göra räkenskap för en dag. Allihop. Alla. Vad viktigt det är, alltså när man är nyfödd så är man hängiven. Och då, ja, men då kan man ge allt, va? Och sen blir det bara mer och mer, eller hur? Eller svalnar det? Titta in i kameran till er också. Någonting jag ser idag. Alltså, pandemin är ett elände. Men det funnits en stor fördel. Jag har hunnit att besöka många gudstjänster, många församlingar. Och är otroligt lycklig och glad över mycket jag ser. Hängivenhet, människor verkligen satsar i den här tiden. En del har svårt. Alltså en del stora församlingar är lite förvånade över. Och så finns det små församlingar utöver landet med 5-10 medlemmar som har livesändningar på sina gudstjänster. Ja, men de kan ju samla sin församling i kyrkan, 8 personer. De inte är mer än kanske 7-8 stycken. Vi har en sån församling ute på Skaraslätten här som jag bara beundrar. Äldre människor som sitter där i kyrkbänkarna och vill tala om för hela världen att Jesus är frälsaren. Men så möter jag också där man nästan känner att kompassen börjar slå åt fel håll. Det handlar om att vara, ja, jag vill knappt nämna allt som man talar om. Det är genperspektiv, genusperspektiv. Det är klimatperspektiv. Klimatevangelium, ja, det kanske behövs, men det handlar om Jesus i så fall. Och frälsning och nyskapelse. Etc. Gud givet att du från det du var hängiven och ny för att inte tappa din andliga kompass. Att du vet vem du är och vad du tror och vart du är på väg. Att du inte tappar bort det. Daniel och Sadrak Mesabni hade inte tappat sin andliga kompass. Sin tillhörighet till Gud. Det vill kosta vad det kostar vill. Men vi står för honom. Alltså jag tänker så här. Ibland är det människor som kände så här, de har sagt till Gud. Inte som Petrus. Petrus sa, du vet att om alla andra sviker dig så sviker inte jag dig. Men ja, det var ju inte riktigt så. Det skrevs ihop på sluttampen där, va? Och det blev en bra avslutning ändå av hans liv. Men det finns de som har sagt, ja men Jesus, jag kommer aldrig lämna dig. Jag kommer aldrig svika dig. Jag kommer vara med. Och så händer det saker. Det blir motgångar, det är snubbeltrådar och det är så. Och så plötsligt har man tappat kontakten med Gud. Men det finns också de som har gett sitt liv på att inte tappa kontakten med Gud. Som inte har förlorat perspektivet. Jag möter en del äldre förkunnare. Nu hör jag ju till den gruppen själv. Så att det är mina goda vänner. Läste lite på Facebook här om dagen. Det var faktiskt igår. av en av mina kollegor. Och jag bara tänkte, gode Gud, han är alltså 10 år äldre än mig. Ut och facebookar. Men det är inte för att tala om att han äter kålpudding eller sill. Eller, utan han talar om vad han älskar. Och det är Jesus. Amen. Han talar om för sina Facebook-vänner att du måste göra dig redo för Jesus kommer tillbaka. Underbart med sådana människor. Han har inte tappat kompassen trots att han har varit igång i 60 år i förkunnargärningen. Yes. Som vill jag också vara. Jag vill inte tappa kompassen. Jag vill ha tilliten till Gud. En liten händelse som jag var med om. Bara hur illa det kan gå. Eller på väg att gå. För ett antal år sedan var jag ute och seglade en del på förra Elida. Elida 4. Med Tarren Abrahamsson. Och då var Stefan lillpojken i gänget. Och så var Thomas med också. Abrahamsson. Och det fanns en hierarki. Kom Tarren upp på bryggan så vek alla andra. Då var han som var befälhavare. Så gick han ner i kabyssen. Då var det Stefan som stod till rors. Eller också var det en Sören ifrån Jo. Jag kommer inte ihåg vad han hette nu, Sören. Han var skeppare också. Men vid ett tillfälle var vi ute vid Vinga. Vi seglade in i det lilla passet som är och hamnen som finns där. Det gick bra. Sen skulle vi segla ut. Och det var innan GPS-tiden. Det var ett riktigt, riktigt kompass som fanns där. Och helt plötsligt ser Tarren, men den pekar ju helt fel. Det här går ju inte. Och så upptäcker de att det ligger ett magnetiskt föremål intill kompassen. Och jag tänker, ibland har saker hamnat i våra liv som gör att våra kompasser, andra kompasser, slår fel. Det kan vara en bok. Det kan vara en förkunnare. Det kan vara en händelse som gör att kompassen slår fel. Det är inte Jesus som är centrum. Jag säger, nålen pekar inte mot Jesus längre. Den pekar mot annat. Och det behöver inte vara, alltså, en avdrift behöver inte vara många millimeter för att det ska bli helt fel. Nu gick det helt bra för att det var bra väder och vi hade bra sikt. Men det kunde ha gått väldigt illa om vi hade seglat i mörkt sammanhang. Då var man beroende av kompassen. För att inte gå på grund någonstans. Nu har de helt andra grejer och radiokommunikationer och grejer. Det fanns inte då när jag på, det här måste vara i slutet på 80-talet jag var med. Och seglade en vecka varje år. Eller en halv vecka varje år. Var har du ditt andliga kompass? Kanske det behöver justeras. Hur är det med kärleken till Jesus? Får han ditt allt? Guds tillit var räddningen för Sadrak, Mesak och Abednego. Guds tilliten. Behövde inga säkerhet och inga svångrem och hängslen och säkerhetsbälten. Utan det var Jesus som var det. Vi läste ju då i Daniels boken att de sattes under press. Om ni inte, så ska ni kastas i ugnen. Om ni inte, eller Daniel i 6:e kapitlet, så står det, om du inte, så ska du kastas i lejongropen. Och vi vet som har läst Bibeln att det gick bra för dem. Det var happy end, verkligen. Gud såg deras tillit. Det här ordet som vi har i det vi kallar för Guds telefonnummer. I psalm 50, vers 15. Ropa till mig, tror jag står i 2015 års översättning. Tidigare står åkalla mig i nöden, jag ska hjälpa dig. Det är sådana ord som man inte lyckas översätta till svenskan. Det egentligen skulle behövas en hel mening för att klara åkallan. Det handlar om att jag ropar till någon som jag vet är den enda som kan hjälpa mig. Det är inte bara att det nödrop rätt ut i tomma intet, utan jag ropar till honom som kan hjälpa mig. Åkalla mig i nöden, alltså tala om, det är bara du Gud som kan hjälpa mig. Och det är någonting av det vi behöver ha i vår tillit. Gud, jag litar inte på något annat. Jag behöver inte ha en flytväst extra här för att det inte funkar. Jag behöver inte ha skyddsutrustning. Jag har tilliten till dig. Behöver ingen mer. Okej då. Om elden slukar mig, så kommer jag bara snabbare hem. Men det hände. Om vi läser lite längre fram, ska vi se att jag hittar inte just nu, men du vet om det. Så helt plötsligt i den här ugnen som var så het, så till och med de som kastade Sadrak, Mesak och Abednego ner i elden med manteln, med sin mössa, med sina kläder, de som kastade ner dem dog av hettan. Någonting skulle jag signalerat ändå för de som var där, att det här är något speciellt med de här männen. Och så helt plötsligt konstaterar Nebukadnessar, var det inte tre vi kastade i ugnen? Men jag ser en fjärde. Och han ser ut som en gudason. Det var en gudason. Det var en gudason som vandrade tillsammans med dem. Och det jag tror är viktigt vi ser, det är från vers 24 och 25. Du hittar det. Jag ser fyra män. Tillit till Gud. Tillit till Gud. Vad är det värt? Vad är tilliten till Gud värt? Ja, det är värt allt. Det är värt allt. Du behöver inte alla prylar i den här världen för att överleva. Du behöver Jesus. Du behöver inte 15 jobb för att få ekonomin att gå ihop. Du behöver Jesus. Jag vet att vi lever i en krass ekonomisk situation. Men lösningen är inte 20 jobb till. Lösningen är att överlämna sitt liv till Jesus. Och det här kan jag tala utifrån egen erfarenhet. Han har inte under, vad har jag haft nu? 60 år i arbetslivet ungefär. 53-54 år i förkunnargärning. Inte haft några höga löner förrän nu, när jag är på väg in i pension. Men Gud har inte övergett. Gud har inte övergett. Det fylls på märkliga sätt. Så att det enda vi behöver i den tid som är, det är en förtröstan och tillit till Gud. En förtröstan och tillit till Gud. Och den behöver du, den behöver jag, den behöver ju alla. Att veta vem jag tror på och vart jag är på väg. Så här utbrister kungen i tredje kapitlet i Daniels boken, vers 8. Han tog ordet och sa: lovad är Sadrak, Mesak och Abednegos Gud, som sände sin ängel och räddade sina tjänare. De litade på honom och gick emot kungens befallning och vågade sina liv för att inte tvingas dyrka eller tillbe någon annan gud än sin egen gud. Det var Nebukadnessars bekännelse. Och sen befaller han att alla andra ska tillbe den guden. Kanske inte det smartaste draget i och för sig, men han gjorde det utifrån sitt perspektiv. Och frågan är, skulle du kunna ge det rådet utifrån ditt eget liv, din egen upplevelse, att du kan säga till andra människor: lita på honom, han är lösningen för allt. För allt, för allt. Sjukdom, ekonomi, arbetssituationer, han är lösningen på allt. Frågan är, har vi den gudstilliten? Jag ska inte säga att statens lösningar är kass och värdelös, men finns jag inte av Gud, då står jag ganska slätt i den här världen. Den här söndagen skulle jag vilja att du går hem med ett enda budskap, en enda tanke. Jag behöver ha tillit till Gud. Eller tack gode Gud för att jag har fått tillit till dig. Jag litar på dig fullt ut. Så får andra göra som de vill och tänka som de vill, men jag litar på dig. Och så skulle jag vilja att du i din ensamhet läser igenom alla kapitlen i Danielsboken. Ska vi se om en Gud som kan hjälpa i de mest märkliga situationer. Och de som han hjälper kan ni sedan i sin tur, lik Daniel i 9:e kapitlet, börja be till honom för ett helt land, ett helt folk, för en stad som ska återupprättas. En stad som fortfarande är på allas läppar. Amen. Det är på allas läppar. Jag menar, det är många andra städer i världen, men det finns ingen stad som det finns så mycket synpunkter på som den staden. Eller hur? Fridens boning. Fridens boning. Så ha med det här. Läs Daniels boken. Jag ska bara avsluta med några ord ur den 29:e versen i 3:e kapitlet. För det finns ingen Gud som kan rädda så som han. Hoppas vi kan göra det till din bekännelse. För det finns ingen Gud som kan rädda så som han. Ha med det som din bekännelse från den här dagen. Och din tillit till honom. Det finns inget område som inte han behärskar. Det finns inget område som inte han vill hjälpa dig på. Inte något. Ska vi be tillsammans. Far, vi är så ändligt tacksamma för att vi får ha dig. Att vi får ha dig i våra hjärtan, Jesus. Vi är bara längtar efter att få stå i tjänst för dig. Få vara i den här världen som fortfarande är under en ondes kontroll. Herre, vi vill inte vara under den kontrollen. Vi vill vara i kontroll av dig, far. Vi vill tjäna dig med våra liv, vår tid, våra kunskaper, våra gåvor, Herre, allt vill vi tjäna dig med. Och Herre, vi vill verkligen få att du får uppleva din närhet och din välsignelse. I Jesu namn. Amen. Amen. Amen.